god dag och välkommen till programmet Hitta styrkor med Dr. John. John Steinberg heter jag och det här är ett program om att hitta människors styrkor och strategier. Idag har vi fokus på förskolan. Och väldigt unik i världen. Den svenska förskolan är världsberömd. Och vi ska möta en entusiast och Emily Westberg som arbetar med utbildning av förskolepedagoger. Jag sänder från en studio på Vanguard utanför Sigtuna i betongfabriken. Och betongfabriken är också sponsor för detta program. Bredvid mig har jag Louise Palma-Aguirre som är ansvarig utgivare och ansvarig för avegenkraft.com. Och det går att lyssna på gamla program på avegenkraft.com med mig och andra programledare. Det finns ett arkiv där och det här programmet kommer också läggas i arkivet. Vi ska prata förskola som sagt var, och förskolan brukar säga är den sista bastionen av samhällskulturen. Om inte förskolan fungerar, då är det inte mycket som fungerar i den här världen. Och det som är unikt i Sverige, det är ett antal procentbarn som går i förskolan. Det är uppe i 85% någonting åt det hållet. Och det är ganska mycket jämfört med de flesta andra länder. Ja, det är ett unikt system här. Man har 18 månaders föräldraledighet, vilket också sällsynt i världen, kanske mest i världen. Sen plötsligt när barnen är 12 månader eller 15 månader gamla ska de in i förskolans verksamhet. Emily Westberg Bandemer är en av företrädare för förskolan, adjunkt i Stockholm som sysslar med utbildning. Jag har intervjuat en del barn och ungdomar på sista tiden om deras styrkor och hade förmån rätt nyligen att intervjua en del femåringar. Förutom att det är bara roligt. De har ett väldigt unikt sätt att beskriva sitt lärande på. Och alla de här femåringarna intervjuade, de hade samma berättelse. Jag frågar dem, hur har du lyckats lära dig ditt och datten? Och så säger de alla att jag har lärt mig själv. Och det är inte riktigt sant. Därför att de går i en förskola med material, med lokaler, med personal i bakgrunden som skapar förutsättningar. De är nära de här barnen, man kan ge dem en liten handledning. Men det som är unikt med förskolan är att barnen själva uppfattar att de har lärt sig på egen hand. Och det säger också gott om personalen i förskolan som har arrangerat ett förhållningssätt så de upplever att det är så. Ja, man önskar att vi alla upplevde att vi lär oss själva. Men ibland behöver man en bra handledare som finns nära och man behöver bra material och man behöver förutsättning och frihet att utforska. Och det är vad förskolan erbjuder. Vi låter oss lyssna på en intervju med Emily. Det tar ungefär 22-23 minuter och sen har jag en kommentar efteråt. Men välkommen till ett samtal om utveckling inom förskolan av en sann entusiast och mycket, mycket skicklig förskolepedagog.
Ja, välkommen Emily till vårt samtal om dina styrkor och dina intressen och vad du sysslar med inom förskolevärlden, för du jobbar som lärare i förskolepedagogik, eller hur?
Ja.
Ja, berätta lite grann om dig själv och bakgrund och vad du gör just nu.
Jag har egentligen två stycken uppdrag som jag håller på med till vardags. Dels så är det ju att jag jobbar som lärare, universitetsadjunkt på Stockholms universitet. Så där utbildar jag blivande förskollärare. Och sen så jobbar jag också på barnkompetens där jag fortbildar liksom genom handledning och föreläsningar för verksamma pedagoger och rektorer och huvudmän som är med. Verksamma på plats då. Mm.
Var det skillnaden mellan de här två grupperna i ditt sätt att bemöta dem? Eller hur är de annorlunda?
Jag tänker när jag är ute i förskola och möter pedagoger och rektorer. Då är det ju mer att verkligen ta fasta på de erfarenheter som de har varje dag. Liksom, i mötet med barn. Medan med studenter så måste jag vara öppen för att beroende på vilken termin då. Men att vissa av dem kanske aldrig har varit i förskolan tidigare. Medan andra har lång erfarenhet. Så att där måste man verkligen vara öppen för att liksom, ja, men deras tidigare erfarenheter kan skilja sig väldigt mycket.
Om du skulle sammanfatta ditt budskap, vad, med några få ord eller meningar, så vad är det som du vill framföra till de här studenter och de som är ute, så att de med sig och att det påverkar deras professionalitet?
Ja, men dels så är det nog två delar liksom. Dels att jag vill att de ska liksom utveckla sin drivkraft och motivation till att faktiskt kunna göra skillnad för varje barn i förskolan. Att man ska förstå liksom att man kan vara den där pusselbiten som gör skillnad. Man kanske är den som ger möjligheter, men man kan också vara den som ger hinder. Och sen så vill jag också att de ska förstå att de själva liksom är inne i också en utveckling av att kanske ha ett jättestort behov av omsorg från andra studenter eller från kollegor.
Okej, men hur gör du det här så att budskapet går fram? Vad är ditt sätt att tackla det? Någon särskild pedagogik eller upplägg?
Ja, men det som jag har lärt mig genom åren är ju att de första 10 minuterna är nästan helt avgörande. Att jag tänker så att när jag planerar för undervisningen till exempel, så tänker jag att studenterna måste bli aktiva väldigt snabbt. Och att jag också ser dem, att vi liksom möter blick och att man hälsar, gärna står vid dörren. Att rummet ska kännas inbjudande. Liksom.
Men det är, naturligtvis finns en brygga över till hur man ska bemöta förskolebarnen också. Det är, alltså själva processen är inte så olik för vuxna eller för barn, eller?
Nej, det är egentligen samma sak. Att när jag jobbade med barnen i förskolan så lärde man oss ju också det. Att liksom, det är det där första mötet. Att verkligen visa sig intresserad av den andra. Och då är det lättare att tillsammans fokusera på det innehållet som man har tänkt.
Ja, visst. Men har du haft en grupp som du har jobbat med som du varit särskilt nöjd med? Alltså, oj, den här gruppen, det gick bra. Och vad gjorde du? Och hur mycket beror på gruppen? Hur mycket beror på din insats som pedagogik? Men pedagog, alltså man försöker beskriva en ovanlig lyckad undervisningsgrupp eller konferens eller kurs. Vad är det första och bästa du tänker på?
Ja, men det var nog förra terminen när jag hade en grupp studenter på termin 2. Där jag upplevde att de verkligen blev en grupp. Att de var viktiga för varandra. Och det vi gjorde väldigt mycket då var att jag också la mycket tid på att de skulle vara i olika blandade grupper. Att vi jobbade inte så mycket i fasta samma grupper, utan varje seminarium så fick de möta nya studenter, nya personer liksom i gruppen. Och jag jobbade också ganska mycket med att vi lekte olika samarbetslekar tillsammans, där man också skrattar ganska mycket. Okay. Så det tror jag gör stor skillnad liksom, när de får byta personer att prata med, och att det också är väldigt lekfullt.
Men humorn har jättestor betydelse, leken har naturligtvis, alltså man måste leva som man lär på något sätt liksom. Det här är vad du vill att de ska göra med barnen, så de måste få prova på att uppleva det själva. Okej, okay, så det är är du en lekfull person själv? Alltså är leken naturlig för dig, eller är det någonting du säger, nu måste jag? För jag kan känna mig själv att jag är en ganska seriös person, men jag har humor, men jag måste liksom hur är det med dig då?
Ja, men jag tänker att jag är ganska lätt till leken, och också lekens relation till drama. Att liksom, att jag minns ju själv när jag jobbade liksom som först barnskötare och sen förskollärare, att om jag skulle få den här gruppen 3-4-åringar att gå ut, så var det alltid lättare liksom att först busa lite. Så här. Man kanske kan ha regnbyxorna på armarna. Liksom. Mm. Man busar till det lite. Liksom. Stöven på huvudet. Ah, vad tokigt. Mm. Därför att om man liksom gör det tillsammans med barnen lite på deras villkor och utifrån deras liksom, idéer, då är det mycket lättare sen att okej, okay, men now get serious. Liksom. Nu kliver på oss ordentligt. Men att man först liksom inleder med lite bus och trams och lek. Liksom.
När skulle du vilja vara lite mer, nu är lite privat här, men du behöver inte svara. Men liksom, när skulle du vilja vara lite mer busig själv med vuxna? Så,
ja, men jag tror att de svåraste personerna i mitt jobb att vara liksom lekfull med, det är nog de som är uppe i liksom hierarkin. Ja. Att våga, liksom, jag är mer bekväm att vara det tillsammans med rektorer och pedagoger ute i förskolan, för där känner jag mig bekväm. Jag liksom är van att vara liksom i förskolan och jag är bekväm att göra det med studenterna. Men kanske eventuellt inte med kollegor som utbildar andra studenter. Där liksom händer något. Och jag tror att det är för att vi är i en akademisk, på en akademisk plats.
Okej. Okay. En del av vad jag försöker göra i den här intervjun är att ta en situation eller en egenskap eller en förhållningssätt som funkar och sen applicera det till en utmanande situation. Så det behöver inga namn ska nämnas, men tänk på en person som har lite svårt att nå i hierarkin där på universitetet. Vad skulle du kunna göra lite annorlunda? Kanske med humor eller kanske med något annat grepp för att nå fram till den personen lite bättre. Det första bästa du tänker på då?
Ja, men dels så tänker jag att det blir skillnad när vi kollegor möts i mindre grupper. Att man är lite färre tillsammans. Men också formen. Att man inte kanske sitter på rader efter varandra. Nej. Utan att det skulle nog göra skillnad om vi hade suttit i en större ring. Där man liksom verkligen ser ansiktet på personerna. Och där man lättare kan liksom jobba med handrörelser och gester när man pratar.
All right. Så då pratar du om att det är lite lättare i en mindre grupp, att möbleringen har betydelse och så att alla ser varandra. Men om du ska gå på en person som du har lite, den här är lite svår att knäcka, den här personen. Eller, och en möte, vad skulle du göra annorlunda då?
Ja, men det... Alltså ofta så där kanske det skulle hjälpa att bjuda lite på sig själv. Att jag kanske... Att jag kanske skulle berätta om någonting som jag själv har svårt för. Mm. Och sen kanske fråga så här, vad har du för erfarenhet och idéer som kanske kan bli ett stöd för mig? För jag tänker så att om jag på något sätt visar en brist som jag kanske har, då kanske jag kan öppna upp för att den här kollegan berättar om sina styrkor som kan hjälpa mig. Att liksom att jag ber om hjälp på något sätt.
Okej. Har du en person i åtanke? Om du tänker på en specifik person. Ingen namn nämns.
Nej, jag tänker nog på olika.
Okej, men fokusera på en. Och se dig själv i den situationen. Mm. Okej, så du har en aning om hur du kanske skulle kunna tackla det. Mm. Lite bättre. Behöver inte berätta. Alltså bara att ju mer specifikt du tänker på en situation, desto större sannolikheten att någonting kommer att hända.
Mm. Men om jag tänker på den här personen, då skulle jag tänka att jag måste få den personen att känna sig trygg. För att ju tryggare den personen är och ju säkrare den personen känner sig på sig själv, desto lättare blir det för mig.
All right. Och det här är ett exempel i din utbildning du håller. Så det här är en reflektion du har kring dig själv. Att om jag kan göra en annan person trygg så är det lite lättare. Och för dina studenter kommer också att möta barn de har svårt för eller föräldrar de har svårt för. Och att koppla, när gör du andra människor trygg? Jag intervjuade en liten flicka på Ja, det var på engelska. Och så sa hon, pratade om hennes vänner. Så jag, make them safe, sa hon. Och det, så det är samma sak. Och vad gör du då idag? Ja, men jag frågar om hur de har det. Och jag försöker liksom visa empati och nyfikenhet. Och så, ja. Och sen är jag alltid där för dem när de behöver det. Så hon hade en hel beskrivning om hur hon gör andra trygga i hennes närvaro.
Och jag känner igen det, för att när jag tänker på, ja, men om jag tänker på det studenter, men också på pedagoger som jag har mött när jag varit ute med barnkompetens. Mm. Alltså när jag tänker på personer som, så här, hur ska jag nå fram till den här personen? Därför att den personen kanske känns väldigt avståndstagande eller kritisk till vad jag har att komma med. Mm. Och då har jag märkt att det som gör skillnad, det är dels avståndet mellan oss. Att jag måste komma nära. Alltså när vi är nära varandra, men inte för nära, men att man ändå är liksom kanske en halv meter ifrån varandra, då är det mer hjälpsamt än om vi står långt ifrån varandra. Och sen när jag också ställer en öppen fråga till den personen som den får prata med andra personer om, och verkligen så här, jag är genuint intresserad av hur ni tänker och resonerar, och sen får ni berätta det för oss andra liksom. Alltså när man på något sätt ger en öppen fråga som engagerar dem, och där deras egna tankar och idéer blir viktiga, och jag värdesätter det, då är det som att de börjar le lite mer och känner sig trygga, och då kan jag slappna av mer. Okay. Så det är det här intresset för den andra liksom.
Jag försöker liksom hitta ord, sammanfattningsord. Det här är genuint, men hur blir man genuin? Hur vet de att du menar allvar och seriös, och inte bara hon har lärt sig att vara empatisk? Mm. Vad är det som gör det genuint, så att säga?
Ja, men dels så tror jag att jag försöker jobba ganska mycket med min röst. Att liksom så här, jag är verkligen intresserad. Alltså att man kanske betonar vissa ord liksom. Mm. Och sen att jag kanske eventuellt pratar något långsammare. Så här, jag är verkligen intresserad. Liksom så där. Man stannar upp kanske, liksom, pausar till eller så. Och sen det här med ögonkontakt tänker jag också är viktigt. Och att man liksom verkligen trycker på så här, men vad tycker du? Liksom, vad tänker du? Och du får tänka halva meningar. Liksom. Och att jag sen också lyssnar.
Du är extremt medveten om hur ditt eget beteende påverkar andras beteende. Och det är ovanligt. Det är jättebra. Men jag försöker sätta ord på dina styrkor. Nummer, jag uppfattar dig. Det här kan vara helt åt skogen fel. Men liksom, jag uppfattar dig som en ganska rationell person. Så du är direkt, du är klarsynt, du har tänkt igenom, du vet vad du vill. Men samtidigt har det här empatiska, så du har en genuin nyfikenhet på hur andra har det och så vidare. Och det tillsammans med en metod, alltså det är en slags triangel av rationalitet, empati, men du har också ett sätt av strategier för hur du gör. Och den här triangeln är ofta extremt framgångsrik. Klarsynt, rationellt, empatiskt, har emotionell intelligens som man säger nu för tiden. Samtidigt en strategi. För du behöver också en strategi för hur du ska göra. Mm. Och då inbillar jag mig att en del av det här utbildningsjobbet när man jobbar på universitet eller fortbildning, det är se att deltagarna förstår hur olika kombinationer av deras personligheter kan gagna vägen framåt. Låter det rimligt?
Ja, men det låter jätterimligt, för att jag tänker så att det som jag verkligen har lärt mig under åren, det är ju hur liksom innehåll och form måste stämma överens. Att liksom att om jag ska möta pedagoger eller studenter kring lek som innehåll, då måste formen för det också vara väldigt lekfull. Och ska det handla om estetik liksom, och arbetsformer som dans, musik, drama, ja, men då behöver formen, liksom, vi behöver på något sätt möta då liksom att men vi kanske måste göra någonting med rörelser. Vi kanske måste mötas kring att liksom skapa någonting kring musik. Alltså att formen måste stämma överens och, eller vilja att de ska lära sig kring hur barn liksom samarbetar med andra. Då måste jag nog också låta de här vuxna människorna göra någon typ av övning eller lek där de tvingas liksom samarbeta. Mm.
Får du acceptans för detta när du introducerar de här lekar eller aktiviteter? Möter du motstånd eller de fattar?
Alltså väldigt sällan motstånd. Alla vill liksom vara med. Jag har nog aldrig sett på liksom att någon inte vill vara med utan vill stå vid sidan av. Utan, nej, men de deltar gärna. Jag brukar också tacka för att man deltar. Mm. Men däremot så det som jag märker att många har svårt för, det är att göra den där bryggan själv. Att liksom, så att jag måste hjälpa dem ofta så, men lite metareflektion. Varför tror ni att vi gjorde det här nu? Mm. Liksom, det är ju för att innehållet handlar om det här. Liksom att jag måste ofta hjälpa dem att göra den där bryggan. Sen är det ju självklart för andra. Men jag märker att några har svårt för att liksom, vi har ju inte hållit på med ledarskap. Ja, fast det är det vi har gjort hela tiden. Liksom.
Nej, men tycker du är ovanligt klarsynt. Du har en väldigt tydlig bild av vad du vill med din undervisning och hur du bemöter studenterna och hur du jobbar med fortbildning. Och det gagnar dig. Jag tror att du är alldeles strålande som pedagog på det sättet. Det är ovanligt att möta de här. Att du kan båda delarna. Det finns de som är teoretiker bara och de som är praktiker bara. Men du kan kombinera de här sakerna. Så. Mm. Ja. Någonting du vill fråga mig om?
Men jag tänker så här, för att jag har ju också inspirerats av dig. Just att du också själv har lagt upp, om än att du kanske intervjuas så att du också pratar mycket om det här liksom, drama och liksom, att det handlar så mycket om rösten och sådär. Mm. Och då tänker jag att jag är ju inte så van vid klassrummet när det kommer till elever i skolan. Utan jag är ju van vid barn i förskola eller vuxna i klassrummet. Mm. Så vad skulle du säga liksom, högstadieelever? Liksom? Vad behöver man tänka på där?
Nej, men det här, då går jag tillbaka till ditt ord, genuin, att vara genuin. Alltså, de testar naturligtvis som tonåringar gör. Håller den här personen? Vill de mig väl? Är de trovärdiga? Och när du klarar det provet, då är det lättare att ha dem med sig. Men det är naturligtvis, de har mött många vuxna som inte har det här lite intresse. Och de är bara intresserade av att klara provet, då, men inte intresserade av dem som personer. Då blir det en kallare relation och blir svårare att nå dem. Men om de upplever dig som en genuin person, som har ett genuint intresse av oss och av mig, då är de ofta väldigt med på resan. Min Åsa har gått från mellanstadiet till högstadiet och då möter hon svåra elever som har misslyckats i skolan och på något sätt visat att okej, med mig är det annorlunda. Jag är här, jag vill det väl, vi ska göra saker du har ingen aning att du kan klara. Och till slut så slappar de av och följer med på resan. Men jag tror att jag stannar vid ditt ord, genuinitet. Och det har du i dig. Så om du skulle hamna i den situationen, du kommer inte ha något problem. För du är också beredd att grubbla på ditt eget görande. Och det är inte alla. Alltså, vad gör jag som påverkar resultatet att nå fram?
Jo, det tror jag är jätteviktigt att liksom alltid ha den här reflektionskulturen och att liksom hela tiden säga, men vad kan jag göra annorlunda? Vad kan jag lära mig av det här till nästa gång? Liksom?
Men jag tror det har vi gemensamt, för det är det stora målet när jag föreläser att de ska reflektera kring sitt eget görande, elevernas görande. Mm. Hur eleverna agerar är en konsekvens av hur man själv har gjort. Mm. Och att göra den kopplingen om dina studenter, nu babblar jag för mycket själv här, men om studenterna som lämnar dig har gjort den här kopplingen, då har du verkligen gjort ett jobb, för då går de och tänker okej, det är inte att barnen har ett problem med föräldrarna och omöjligt, men vad gjorde jag här i det här mötet som gjorde att dagen började lite snett här och Och hur kan jag komma igen i detta? Och har jag verkligen barnets förtroende eller föräldrarnas förtroende? För det är väldigt mycket en resa med föräldrar också som man måste ta till.
Verkligen. Mm. Och där har man också lärt sig liksom då när jag jobbade i förskolan. Mm. Att just de här, ja, men de vårdnadshavarna som kanske var lite mer kritiska liksom till verksamheten eller som man hade lite svårare att nå till. Mm. De har jag ju alltid sett som, ja, men då är det de som jag måste jobba mest med. Och samma sak med barn, liksom, att de barn som, ja, men kanske har haft liksom svårt att kommunicera och som man har lite svårare liksom att skapa en relation till. De vill man satsa ännu mer på. Och samma med studenterna. De som ser mest kritiska till eller som sätter sig längst bak. De går jag aktivt fram till. Så att också, ja, men då gör vi att längst bak kanske är längst fram eller i mitten.
Men, liksom. Men du kommer väldigt långt med den här medvetenheten. Så en del av vad jag gör det är bara att bekräfta. Okej, det här. Nu pratar jag med Emily, hon kan sin grej, hon har ett rationellt tänkande och klarsynt, hon har det här empati och emotionell intelligens, hon har strategiskt tänkande. Jag bara bekräftar det här triangeln en gång till när vi ska runda av vårt samtal, så det är bara att fortsätta. Men det är skönt att få en bekräftelse. Det är inte skönt att få en bekräftelse. Att jag har många egenskaper. Det finns en orsak varför det funkar för mig.
Jo, men verkligen. Och framförallt så där liksom att det var lite skönt att få den där triangeln. Uh-huh. Alltså att, för när man har också en... Jag har inte varit så mycket för så här verktyg och modeller. Men jag har förstått att det finns ändå liksom... jag menar att när man har modeller och trianglar och, eller strukturer eller, så där, eller vissa liksom värdeord eller så, då blir det lättare för mig själv att också lära andra.
Ja, visst. Men det är en väldigt bra checklista. Okay. Behöver de mer av teori, rationalitet, förklaring? Behöver de mer empati och känna igen sig och grubbla på sitt eget, eller är det så att jag måste byta form och metod och vara lite mer strategisk? Det är något annat verktyg jag måste ta till för att de ska förstå. Mm. Så det är bra att ha de här checklistorna i åtanke, så att säga. Jag ska runda av här och Emily, och jag är jättetacksam för det här samtalet, hoppas att det var givande för dig och roligt att lära känna dig lite bättre. Så jag ska avsluta nu och tacka och stanna kvar. Vi ska prata en liten stund efteråt, men tack så hemskt mycket för vårt samtal.
Tack själv, John.
Ja, välkommen Emily till vårt samtal.
Ja, vi har lyssnat på Emily Westberg Barnemyr som är adjunkt i förskolepedagogik på Stockholms universitet. Och när jag gör de här intervjuerna med folk, jag siktar in mig på nyckelord. Och här var uppenbart ett nyckelord, genuinitet. Och det är värt att fundera på för ditt eget liv. När blir man genuin? Hur uppfattar man sig av andra? Vi har också pratat om den här kombinationen eller triangeln mellan rationalitet, empati och strategier som är bra att ha. Som Emily absolut visar upp. Och då kan de reflektera för dig själv. Ditt sätt att kombinera de här olikheter av sin personlighet. För det är i den här kombinationen av olikheter och olika delar av sig själv så hittar man ofta en kombination som fungerar. Emily har ju använt många begrepp här. De första 10 minuterna aktiverar de andra. Ser barnen och ser de som man samarbetar med. Rummets och miljöns betydelse. Betydelsen av att vara viktiga för varandra. Struktur som man skapar i grupper. Betydelsen av att mixa grupper ibland, lekens betydelse, humorns betydelse, och lek i kombination med drama. Kroppsspråket har vi pratat om. Inbjudan till tilltro, att ge tilltro till barnens och de man utbildar deras förmågor. Skapa trygghet, därmed genuint intresse och att skapa en reflektionskultur. Så det finns många pusselbitar som jag tycker är viktiga att reflektera kring i det här samtalet. Och så hoppas jag att ni förstår mitt syfte, att hitta nyckelord och ge den jag pratar med ord som beskriver deras styrkor och deras strategier. Och därför heter programmet Hitta styrkor med Dr. John Steinberg heter jag. Och det ska nämnas här i slutet, vi sänder från en studio på Venngarn utanför Sigtuna, betongfabriken, och betongfabriken är också sponsor för programmet. Vi har vår ansvarig utgivare blir här i studion, Louise Palma Aguirre. Och nästa gång vi träffas så ska jag sända en intervju på engelska med en man som heter Martin Richards, som arbetar med coachning i klassrummet som sin grej. Mycket viktig strategi för att få skolorna att fungera och många andra arbetsplatser att fungera. Så välkommen till det samtalet. Tack ska ni ha för idag. Ha en bra dag.